Så hälsar er välkomna till det sista föredraget den här terminen i serien Vad är kristendom? Vi gör nu ett sommaruppehåll och räknar kunna fortsätta då till hösten i september månad. Ska ge besked senare exakt när vi börjar igen. Men idag är det alltså det sista föredraget i serien den här terminen, och det är det 16:e föredraget, och vi håller nu på med att behandla läran Kristi person och har kommit fram till Kristi upphöjelse. Och vi har talat om olika stadier eller faser i Kristi upphöjelse och ska idag nu fortsätta med själva himmelsfärden. Kristi himmelsfärd. Och då ska vi först minnas att himmelsfärden omnämns klart och tydligt i den heliga skrift. Den bevittnades delvis av lärjungarna. Det står att Jesus lyftes inför deras ögon upp i höjden. Och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Det står alltså att de såg det. Det skedde inför deras åsyn. Här skiljer sig himmelsfärden från Jesu uppståndelse. Det var ingen som såg när Jesus lämnade graven. Det har vi talat om tidigare. Lika fullt vet vi säkert och visst att Kristus har stått upp. Men när det gäller himmelsfärden så blev den bevittnad. Den skedde inför lärjungarnas åsyn. Jag ska med en gång göra en liten rättelse. Det är det 18:e föredraget idag. Inte det 16:e som jag nyss sa. Jesus han lämnar nu sina lärjungar. På det sättet att han syns inte längre. Hans synliga närvaro upphör. Men han lämnar dem inte på det sättet att han inte längre är med dem. Utan han lovar att vara med dem alltjämt. Ja, alla dagar in till tidens ände. Matteus 28:20. Och det betyder alltså att när nu Kristus efter himmelsfärden likväl är närvarande hos oss på ett osynligt sätt, så är han det som både Gud och människa. Han är alltså närvarande också till sin mänskliga natur. Det betyder alltså att hans mänskliga natur är inte begränsad till en bestämd inhägnad plats, så att han inte kan vara närvarande bland de sina, utan det kan han. Han är närvarande hos oss alla dagar intill tidens ände, både som Gud och människa. Det står i Efeserbrevet 4:10, han for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Vilken han? Jo, Jesus Kristus som är också sann människa. Han har alltså inte upphört att vara sann människa eller lämnat den mänskliga naturen bakom sig när han uppstod eller när han for upp till himmelen. Himmelsfärden innebär att Kristi verk här på jorden det är avslutat och Kristus återvänder nu i triumf som segrare över synd och helvete. Efeserbrevet 4:8. Himmelsfärden markerar att allt är fullgjort här på jorden. Nu vänder han tillbaka som segraren i triumf. Segraren över synd och helvete. Och han vänder tillbaka till sin faders härlighet, läser vi. Och faderns härlighet, eller den himmelska härligheten, den är då inte en begränsad plats bara. Inte ett begränsat utrymme i denna skapade fysiska värld eller en del av den. Utan den himmelska härligheten, den är fadershuset, som det heter i Bibeln, i vilket det finns många boningar. Och dit har Kristus nu återvänt. Han har gått dit för att bereda oss rum, står det. Och i dessa boningar i fadershuset, det ska vi få vara med honom i all evighet till följd av hans återlösning. Och den himmelska härligheten, den kan också uttryckas med begreppet Guds högra hand, Guds majestäts högra hand eller sida. Eftersom denne, står det, är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han, sedan han utfört en rening från synderna, satt sig på majestätets högra hand i höjden. Hebreerbrevet 1 och 3. Han har alltså nu satt sig i Guds obegränsade makt och majestät. Han utövar nu till fullo också till sin mänskliga natur sin makt och sitt majestät. Och då kommer vi in på detta med att han nu sitter på Guds högra sida eller på Guds högra hand. Det hör alltså med då till upphöjelsen. Han har farit upp till himmelen. Han sitter nu på Guds högra hand eller Guds högra sida. Det står så här i skriften: därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra hand. Markus 16:19. Alltså lägg märke till dessa båda moment. Sedan han hade talat med dem, så blev han alltså upptagen. Det var himmelsfärden. Och så satte han sig på Guds högra hand. Och det är det vi nu talar om, att han sitter på Guds högra hand. Och med detta menas då inte att han sitter i ett begränsat rum, i ett begränsat område i rymden, så att man kan göra sig löjlig över att man har inte sett honom när man har snurrat omkring i en Sputnik runt vårt klot eller en bit ut i himlarymden. Nej, med Guds högra hand menas Guds obegränsade makt och majestät, som uppfyller allt i alla, som styr allt. Och jag ska ge några citat som klargör det här. Det är i synnerhet i Gamla testamentet vi möter begreppet Guds högra hand. Och det vore därför önskvärt att vi i trosbekännelsen talade om sittande på Gud Faders allsmäktig högra hand, för att just hålla ihop i de bibliska begreppen och förstå att det är fråga om samma sak. Det står ju i till exempel andra Mosebok 15:6: din högra hand, Herre, du härlige och starke, din högra hand krossar fienden. Det är alltså frågan om Guds obegränsade makt och majestät. Det finns ingen fiende, ingen makt som kan trotsa honom och besegra honom. Guds högra hand krossar fienden. Och det står i Psaltaren 118:16: Herrens högra hand upphöjer, Herrens högra hand gör mäktiga ting. Det är alltså ingen begränsning i makt och härlighet när det är tal om Guds högra hand. Och det står i Psaltaren 139, vers 9 och 10: tog jag morgonrådarens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig, din högra hand fattar mig. Guds högra hand är alltså obegränsad i räckvidd, i majestät, i närvaro. Det går inte att fly undan den. Det går inte att besegra den eller gömma sig undan. Och hos profeten Jesaja, kapitel 48, vers 13, där står det: min hand har lagt jordens grund, min högra hand har utspänt himmelen. Här markeras alltså hans allmakt, hans oerhörda förmåga och makt med uttrycket min hand, min högra hand. Och vi har ju orden i evangeliet i Matteus 26:64: härefter skall ni få se människosonen sitta på maktens högra hand och komma på himlens skyar. Härefter, nu så såg de honom inte, med denna fulla makt och härlighet, eftersom han frivilligt avstod ifrån det ständiga uppvisandet av den makt som han hela tiden hade. Men då, när han kommer tillbaka på den yttersta dagen, då ska de få se honom med denna makt och denna härlighet. Då ska de se honom sitta på maktens högra hand. Det vill säga, då ska de få se honom utöva en obegränsad makt och härlighet och majestät. Att sitta på Guds högra hand betyder alltså att inneha en position av högsta makt och välde. Gud satte honom på sin högra hand i den himmelska världen, över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt lade han under hans fötter, och honom gav han åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen, till den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. I Efesierbrevet 1:20-23. Och den som vill läsa mer om detta hänvisas till 1 Petri 3:22. När det gäller Kristi makt, Kristi gudomliga natur, så var ju den alltid till höger om Gud, eller på Guds högra hand. Det vill säga, den gudomliga naturen utövade alltid suveränt herravälde över allting, vilket framgår av Johannes 5:17-23. Och detta majestät som hör till den gudomliga naturens väsen, det var ju givet också åt den mänskliga naturen, också under förnedringen. Ja, allt ifrån att ordet blev kött. Men under förnedringstiden, under sin förnedring, så avstod Kristus ifrån att göra ett fullt bruk därav. Men nu, när han sitter på faderns högra hand, nu deltar också människan, den mänskliga naturen, till fullo i den faktiska utövningen av denna suveräna auktoritet och makt. Och det är alltså mycket viktigt. Och detta behandlas klargörande och utförligt i Concordieformens 8:e artikel. Och jag ska citera följande ur denna artikel. Det är perikoperna 74-78. Där står det: sålunda är alla visdomens skatter fördolda i honom. Kolosserbrevet 2:3. Sålunda är all makt, Matteus 28:18, given åt honom. Och sålunda är han satt på Guds majestät och krafts högra hand. Det blev brevet 1:3. På grund av denna personliga förening och den därav följande gemenskapen som den gudomliga och den mänskliga naturen i Kristi person i verklighet och sanning har med varandra, tillägges åt Kristus efter köttet sådant som hans kött efter dess väsen, dess natur, i och för sig inte kan vara, och som det utanför denna förening inte kan ha, nämligen att hans kött är en sann levandegörande mat och hans blod är en sann levandegörande dryck. Vi anser därför att genom dessa bibelord människan Kristi majestät förklaras, vilket Kristus till sin mänskliga sida mottagit på Guds majestäts och krafts högra hand, så att han också efter den antagna mänskliga natur och med densamma kan vara och även är närvarande var han vill, men särskilt i sin kyrka och församling på jorden som medlare, huvud, konung och överste präst. Och detta är inte halvt och till en del, utan här är fråga om hela Kristi person, till vilken båda naturerna, den gudomliga och den mänskliga, hör. Slut på citatet från KV-formen. Jag tror att ni av detta förstår hur allvarligt det är när man uttrycker sig så här: jag tror att Kristus har uppstått, men inte samme Kristus. Det är en annan Kristus som har uppstått. När man inte har klart för sig att det är just den Kristus som har dött på korset. Den som är både Gud och människa som har uppstått. Och han är alltjämt både Gud och människa. Så att det sitter en gudamänniska, vår broder, vårt kött och blod på Guds högra hand. Vår broder, vår medlare, vår ställföreträdare. En sann människa och samtidigt den sanne guden själv. Under över alla under. Men vilken tröst. Vilken stor tröst för oss kristna att veta att han, vår broder, han har all makt i himmelen och på jorden. Han är vår käre frälsare. Han är Herren över allt. Han är huvudet för församlingen, för kyrkan som är hans andliga kropp. Och de kristna, de står honom närmare än något annat. Vi vet hur människor kan vara oerhört stolta om de står nära en person som har stor makt. Att vara släkt med honom eller att på något sätt stå honom nära. Jag känner honom. Men här är alltså frågan om vem som inte bara är konung och herre över sin kyrka utan över hela universum, över hela världen, som har all makt i himlen och på jorden. Honom känner vi. Han är vår bror. Han är vår vän. Han är vår frälsare. Och vi står honom närmare än något annat. Så vi vet att allt som händer så tjänar det till vårt bästa. Han styr, han regerar alla riken på jorden. Alla makter har han i sin hand. Hela universum styr han och leder så att det ska bli just oss till gagn. Ska bli just oss till det bästa. Precis som Josef i Egypten brukade sin kungliga makt till gagn för sina bröder. Första Mosebok 46 och 47. Så styr Kristus hela universum. Först och främst med tanke på det kristnas bästa. Och så hör också förstås till upphöjelsen Kristi återkomst. Han ska komma tillbaka på yttersta dagen. På maktens högra hand. För att döma levande och döda. Men det ska vi nu inte gå in på, utan återkommer vi ju till när vi kommer in på det yttersta tingen längre fram i den här kursen vad det kristendom. Nu ska vi istället gå in på vår återlösares verk eller vår återlösares ämbete. Och då läser vi ju i evangelierna att människosonen har kommit för att frälsa det som var förlorat. Eller som Paulus skriver till Timoteus, 1 Timoteus 1:15, Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Det är alltså hans uppgift. Vad den Kristus gjorde och vad än han alltjämt gör på maktens högra hand, så tjänar det detta syfte och grundar sig på Guds barmhärtighet och kärlek till oss människor. Så älskade Gud världen. Johannes 3:16. Eller därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde son i världen för att vi ska leva genom honom. 1 Johannes 4:9. Kristi verk, det är sålunda en enhet som har som sitt enda syfte människornas frälsning. Hela hans verk, det han har gjort och det han alltjämt gör på maktens högra sida, det hör ihop, det är en enhet. Det är inte splittrat i en rad olika saker som inte hänger ihop, utan det är en enhet som alltsammans har detta enda syfte, att vi ska bli saliga. Hur kan man då knyta näven mot Gud och säga hur grym är han inte, som låter människor pinas i all evighet i helvete, när hela hans verk som en enhet har just detta syfte. Att rädda oss, att göra oss saliga. När det gäller detta verk som återlösaren utför, så skiljer skriften mellan tre sidor i detta verk.
hans profetiska verk, hans prästerliga verk och hans konungsliga verk eller ämbete.
Och Kristus själv säger om dessa tre sidor. Först om det profetiska säger han: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika evangelium för de fattiga. Lukas 4:18. Det är hans profetiska verk, att predika evangelium för de fattiga. Och hans prästerliga verk, det är detta som han säger: Människosonen har kommit för att giva sitt liv till lösen för många. Matteus 20:28. Och hans konungsliga verk eller ämbete, det är detta som han säger till Pilatus: Du säger det själv att jag är en konung. Johannes 18:37. Och nu kommer vi inte ikväll att hinna tala om alla dessa sidor av Kristi ämbete eller verk, men jag tror vi hinner att tala om det profetiska ämbetet ikväll. Det profetiska ämbetet. Och då måste vi först klargöra, upprepa vad som menas med en profet. Vad är en profet? En profet, det är en person som talar för en annan. Precis som Aaron var Mose mun inför farao, Andra Mosebok 7:1. En Guds profet, det är alltså en person som är Guds mun, en som talar å Guds vägnar, en som kungör och tolkar Guds ord och vilja för människan. Och vi kan ju tänka på apostelns ord när han säger i Andra Korinthierbrevet 5:20: och Kristi vägnar är vi alltså ambassadörer. Just det. En apostel är en profet, en ambassadör, en talesman för Kristus. Och Kristi vägnar är vi alltså ambassadörer. Och nu är Kristus en profet. Det hade redan Gamla testamentet uppenbarat, att Messias skulle vara en profet. En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, skall Herren din Gud låta uppstå åt dig. Honom ska ni lyssna till. 5 Mosebok 18:15. Och att dessa ord nu ska tillämpas på Jesus Kristus, det framgår med all tydlighet av Apostlagärningarna 3:19-26. Där står det uttryckligen så. Och när Gud i det han talar om Jesus befaller oss: hör honom, lyssna till honom, hör honom, så känner vi igen orden. En hänvisning till, han är alltså profeten, den som vi läste om i 5 Mosebok 18:15. Honom ska ni lyssna till. Så anger alltså Gud att Jesus är profeten som skulle komma. Jesus är hans profet som ska tala till oss på faderns vägnar. Och i Lukas 13:33 talar Jesus om sig själv som en profet. Och hans efterföljare betraktade honom också som en profet. Det står om Emmauslärjungarna som talar om Jesus som en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket. Lukas 24:19. Kristus är en profet, men inte vilken som helst. Han är alltså profeten med stort P. Han är inte en profet av samma slag och av samma rang som andra profeter som nämns i skriften. Mose säger ju om honom: honom skall ni lyssna till, som vi nyss citerade. 5 Mosebok 15:18. Han placerar alltså denne kommande profet framför sig själv. Han säger: honom ska ni lyssna till. I själva verket så kommer all Guds uppenbarelse till oss genom Kristus, genom denne profet med stort P. Ingen har någonsin sett Gud, står det. Den enfödde sonen som är i faderns sköte, han har kungjort vad Gud är. Den enfödde sonen som är i faderns sköte, alltså som har en gudomlig natur, som är av samma väsen som fadern, som är ett med fadern, som är i faderns sköte, han har kungjort vad Gud är. Johannes 1:18. Och det är därför som Jesus kallas för ordet, Johannes 1:1, eller Guds ord, Uppenbarelseboken 19:13. Ett ord är ju någonting som uppenbarar tankar som annars är dolda, okända.
Precis som våra ord uppenbarar
våra tankar,
våra dolda tankar,
så kallas Guds son för Guds ord, eftersom han kungör för människan Guds tankar,
Guds vilja.
Gud bor ju i ett ljus dit ingen kan komma,
1 Timoteus 6:16.
Och ingen människa kan av sig själv veta något om Gud. Men han som är i Faderns sköte och som därför har intim kunskap om Guds innersta tankar har uppenbarat honom för människan. Och i denna mening är alltså Kristus den enastående profeten. Det finns ingen uppenbarelse av den sanne guden annat än genom honom. Men Kristus, han utförde detta sitt profetiska ämbete genom utvalda eller heliga Guds män. Kristus utförde sitt profetiska ämbete genom heliga Guds män. Det lär oss aposteln Petrus. Han säger att heliga Guds män talade vad som gavs dem från Gud, drivna av den helige ande. 2 Petri 1:21. Och samma apostel talar om för oss att det var Kristi ande som var i dessa heliga män. 1 Petri 1:11. Och Paulus säger att det var Kristus som handlade med Israels barn i öknen. 1 Korinthierbrevet 10:4-9. Alltså redan före sin inkarnation var det sålunda Kristus, Guds son, som kungjorde för Mose och profeterna Guds ord och vilja genom att sända sin ande in i deras hjärta. Och detsamma gäller om Nya testamentets skrivare eller författare, som enligt Paulus talade sådana ord som anden lär oss. 1 Korinthierbrevet 2:13. Det var Kristus som enligt sitt löfte, det vi finner i Johannes 15:26, gav evangelisterna och apostlarna sanningens ande som ledde den in i hela sanningen. Johannes 16:13-14. Jag citerar Paulus ord i Galaterbrevet 1:11-12. Det evangelium som har blivit förkunnat av mig är inte någon människolära. Det är ju inte heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. All Guds uppenbarelse, all, både den som vi har i gamla och nya förbundets skrifter, all uppenbarelse som vi har den i Bibeln, kommer sålunda till oss från Kristus genom den helige ande som talade genom profeterna. Det är alltså helt rätt när gamla bibeltrogna läsare brukar studsa när moderna teologer talar om Jesus ord. Och här har vi hittat ett ord av Kristus. De visste ju det att allsammans var ju Jesu ord. Hela uppenbarelsen är Kristi ord, mina ord, lika mycket som de är Faderns ord och Andens ord. Så är det. Så kommer vi till nästa rubrik. Kristus utförde sitt profetiska ämbete direkt. Kristus utförde sitt profetiska ämbete direkt. I sitt kötts dagar talade inte Guds son till folket genom inspirerade män, utan han talade till dem personligen och direkt. Hebreerbrevet 1:1-2. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. Men det är denna skillnad mellan Kristus och profeterna. Dessa talade genom den helige andes inspiration, men Kristus talade utifrån personlig och direkt kunskap. Jesus fick inte sin kunskap om gudomliga sanningar genom den helige andes uppenbarelse, utan hans gudomliga natur ägde ju den av begynnelsen, till han var i Faderns sköte.
Han var av samma väsen som fadern. Och när ordet blev kött, då delgav han denna kunskap också till sin mänskliga natur. Och sålunda kunde han säga, allt vad jag har hört av min fader har jag kungjort för er. Johannes 15:15. Vad jag har hört av honom, det talar jag ut inför världen. Johannes 8:26. Och Johannes döparen säger om honom, den som kommer från himmelen, han är över alla. Och vad han har sett och hört, det vittnar han om. Johannes 3:31-32. Och liksom Kristus gjorde undren genom sin egen makt, så talade han också utifrån sin egen kunskap, den han hade genom att han var sann Gud. Men nästa rubrik säger, Kristus utför sitt profetiska ämbete genom ordets ämbete. Kristus utför sitt profetiska ämbete genom ordets ämbete. Jag har givit dem ditt ord, säger han. Johannes 17:14. Och han har givit dem uppdraget att lära alla folk allt vad han hade befallt dem. Matteus 28:20. Och när de gör detta, då kungör Kristus själv genom deras undervisning och predikan Guds ord och vilja. Han utför alltså sitt profetiska ämbete genom deras förkunnelse, deras predikan. Och därför kan han säga att den som hör er, han hör mig. När predikan är ren och klar, det är Guds ords rena predikan, ja, då är det Kristi profetiska ämbete som är i funktion. Det är Kristus som talar.